välkomna till Knytpodden. Knytpodden produceras av projekt Nexus, ett treårigt samverkansprojekt som finansieras av Allmänna arvsfonden. Vi är fyra riksförbund som tillsammans utvecklar en samverkansmodell som bland annat ska hjälpa unga att lättare hitta in i föreningslivet. Denna podd är tänkt som ett forum för ungas berättelser och frågeställningar i civilsamhället. De fyra riksförbunden som samverkar är RUM, Riksförbundet Unga Musikanter, SUB, Riksförbundet för subkultur, Ung Media Sverige och Kontaktnätet. Vill du veta mer om projekt Nexus hittar du det på Knytpoddens Facebook-sida. Jag heter Marielle Sterner och kommer från Ung Media Sverige. Idag har jag med mig kära kollegor, nämligen Anna Wallgren och Rosalind Götberg. Varmt välkomna till er! Vill ni börja med att presentera er själva och vad ni sysslar med på Ung Media Sverige?
Roligt att få vara med i podden. Jag heter Anna Wallgren och jag är generalsekreterare för Ung Media Sverige. Och det betyder att jag är chef för hela förbundet. Så det är vad jag jobbar med.
Jag heter Rosalind. Jag är administratör på Ung Media Sverige och jobbar framförallt direkt med våra medlemsföreningar på olika sätt. Hjälper dem, granskar hur de sköter sina föreningar och hjälper dem att sköta sina föreningar.
Härligt att ha er här. Ni är då här idag för att reda ut vad det innebär att vara en revisor i en ideell förening. Och jag måste säga att jag är himla tacksam för att ni har kommit hit och röjer upp de här begreppen. För att hade jag gjort det här själv så hade det här gått mycket dåligt. När jag startade en ideell förening första gången var jag 18 år. Och då kikade jag runt på verksamt.se och liknande sidor för att hitta mallar och svar på vad jag skulle göra. För att jag hade ju faktiskt ingen aning om vad jag skulle göra. Då lärde jag mig bland annat vilka styrelseroller vi bör tillsätta. Vi var ett gäng vänner som ville göra samhällsnytta, vi brann för olika frågor, vi var engagerade. Men formalien kring allt det här var någonting vi gjorde i princip enbart för att vi var tvungna. Och att hitta en revisor var inte så enkelt, för att alla kände att det var en ganska allvarlig och ansvarsfull roll. Folk var rädda för att bli ekonomiskt drabbade personligen. De hade också bilden av att det krävs en massa kunskaper inom ekonomi. Så vi hittade ingen och det ledde till att jag tvingade min pojkvän till att vara revisor. Och sen så gjorde jag ju helt enkelt allt arbete själv. Han satt kvar i ett par år. Noll revisorsarbete skedde från hans part under den här tiden. Inför vårt andra årsmöte så nominerade han 1 kilo gul lök till valberedningen. De gula lökarna blev de enda utmaningarna till honom själv, som jag hade nominerat, i citationstecken får jag ju säga. Det var ju mer att jag tvingade till honom till det här. Och det blev faktiskt en väldigt jämn omröstning. Men den gula löken vann. Med en röst. Jag tänker mig att vi kan börja redan här. Kan 1 kilo gul lök bli revisor?
Det är en jätterolig berättelse, Marielle.
Men det enkla svaret är nej. 1 kilo gul lök borde inte bli revisor. Om man ska utveckla det lite så finns det ju egentligen inte så mycket lagar och regler kring revisorer i ideella föreningar. Men det finns ganska mycket praktiskt och riktlinjer som man ändå bör följa. Till exempel så bör revisorn vara myndig. Vilket ju inte 1 kilo gul lök räknas som. Revisorn bör också ha vissa kunskaper kring ekonomi och föreningsliv och föreningsförvaltning. När det gäller lite mindre ideella föreningar så finns det inga krav på att revisorn ska ha någon särskild utbildning. Det kan det finnas i större föreningar med stora ekonomier att man ska ha en så kallad auktoriserad revisor som har en särskild utbildning och är godkänd. Även fast man i en liten ideell förening inte behöver ha någon särskild utbildning ska man ändå ha vissa kunskaper som jag inte tror att de gula lökarna har.
Och Marielle, jag tänker att ditt exempel där med vad som kan hända på ett årsmöte. Det har ju hänt många roliga saker i föreningslivet. Men bara för att man blir vald, eller ett gäng lökar blir valda, så betyder inte det att det är ett bra beslut. Eller ett beslut som i praktiken då har någon betydelse. Det är ju viktigt att årsmötet och medlemmarna fattar beslut som de sen kan leva med och leva efter. Och att välja en lök, ja men det säger sig självt, den kan inte utföra uppdraget. Alltså är det beslutet i sig, ja, det, Man kan ju anse att beslutet är fattat, men det blir också helt innehållslöst. Det betyder ju ingenting att välja lökar till revisor.
Då var det lite bättre att vi röstade in min pojkvän alltså.
Bättre än att välja lökar, ja. Men att det var just en pojkvän till en ordförande, där ser ju jag en hel del, ja, problem faktiskt. Det är ju så att revisor ska granska föreningen. Revisor ska vara medlemmarnas ögon och öron. Mellan två årsmöten så har man en revisor som är med på möten, läser dokument, håller koll på saker, ser till att föreningen genomför besluten som årsmötet har fattat. Och om det är så att man väljer en revisor som har en nära relation till ordförande eller styrelsen, så ja, då kan det uppstå intressekonflikter. Det kan ju vara så att det blir svårt att utföra sitt uppdrag om det är så att den man ska granska också är den man är ihop med, eller släkt med, eller bästis med. Det blir mycket lättare att granska någon om man har en lite mer neutral relation, så att det inte finns så där saker som står på spel, så att man låter bli kanske att säga vissa saker eller tycka vissa saker, för att man vill inte bli osams eller man vill inte skapa dålig stämning. Det är viktigt att revisor är fri och kan säga sin åsikt och vara just medlemmarnas ögon och öron. Och att medlemmarna kan känna att de kan lita på revisors omdöme och lita på att revisorn gör sitt jobb så bra som den bara kan. Eller vad säger du, Rosalind, när du hörde om pojkvän som revisor?
Ja, men jag håller med. Det är ju kanske snäppet bättre än gul lök, men det är inte helt bra heller. Det är ju viktigt att revisorn är oberoende i någon mån. Sen kan det ju vara svårt när man är ett gäng kompisar som driver en ideell förening. Det är inte så att man måste plocka in en människa som man aldrig har träffat, som man inte har någon form av relation till överhuvudtaget. För det kan ju också vara svårt att hitta. Men just en partner eller någon man är släkt med, eller någon man är i beroendeställning till. Om Anna som är vår chef har en ideell förening vid sidan om, ska hon kanske inte be någon av oss att vara revisorer. För det kan vara svårt att granska sin chef på det sättet.
Men måste man ha en revisor från första början?
Det beror på. Alla föreningar måste inte ha en revisor. Det finns ingen lag som säger att alla föreningar måste ha en revisor. Och om man har en förening som inte är kopplad till någon annan, som man är inte med i något riksförbund, man söker inte bidrag någonstans ifrån, så klarar man sig ganska bra. Vi tar våra medlemsföreningar i Ung Media som exempel. Så är ju de föreningarna anslutna till oss. Och en av de sakerna vi erbjuder våra medlemmar är föreningsbidrag. De bidragen får vi i vår tur från MUCF, så Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Och MUCF har då vissa krav på att medlemmarna ska ha en viss form av demokratisk uppbyggnad. Och en av de delarna är att de ska ha en revisor som granskar styrelsens arbete, som i ett led att kunna säkerställa den här demokratiska uppbyggnaden. Så det kan vara ett exempel på när man faktiskt behöver ha en revisor. När man har någon annan som granskar ens verksamhet för att man till exempel ska få ett bidrag.
Och jag håller med dig, Rosalind. Har man en liten förening, man är några kompisar, man vill göra något projekt ihop, då är kanske inte revisor prio ett. Men så fort man vill blanda in andra, om man blir en lite större förening, eller som du sa, man vill söka pengar, man vill samarbeta med andra organisationer, samarbeta med andra. Där någonstans börjar det bli viktigt att visa att man har transparens. Att man är en genomskinlig förening där medlemmarna får veta vad som händer. Så att det inte bara är en liten styrelse som härjar fritt och gör som de vill och struntar i vad som är beslutat av årsmötet. En revisor blir ju liksom lite av en garanti, i bästa fall då, för att saker och ting faktiskt går rätt till. För att om styrelsen hittar på egna saker som inte årsmötet beslutat om, eller styrelsen fattar beslut som faktiskt mest är bäst för dem själva och inte så bra för föreningen, till exempel, då kan ju en revisor reagera på det och rent av kalla till ett extra årsmöte om man upptäcker någonting som är riktigt galet och som man vill att föreningen ska få kännedom om och få veta. Så att liten förening med liten verksamhet kan man ha revisor, men inga krav. Men som sagt, våra föreningar, Media Sveriges föreningar, från och med nu så har vi faktiskt som krav att man ska välja en revisor varje år. Just eftersom de som vi får pengar från, från den här myndigheten, de har det som krav. Så då behöver vi också ha det som krav på våra föreningar. Men vi vet att om det kommer ett nytt krav, ja, men då behöver man också få lära sig vad är en revisor och vad förväntas av en sån och hur ska man välja en revisor och så. Så därför är det jättekul att vi får komma och prata om revisorsuppdraget också i den här podden.
För att kunna söka bidrag och när man ska bjuda in andra behöver man alltså ha en revisor. Är det här skälet till varför man har en revisor?
Nej, det främsta skälet är ju egentligen att man ska ha någon som för medlemmarnas räkning granskar styrelsens arbete och ser till att allting går rätt till. Det bör ju egentligen vara huvudsyftet.
Ja, det har mer med föreningens egna demokratiska processer att göra. Revisor är som en detektiv, brukar jag säga. Man väljer en revisor och så får den gå runt och utforska organisationen. Och den kan den göra genom att vara med på styrelsemöten. Den kan vara med och läsa styrelseprotokoll. Man kanske vill prata med någon anställd. Läsa årsmötesprotokollet och se vad som beslutades. Så det är lite av ett detektivarbete. Och det här mår ju föreningen bra utav. Det är ju otroligt positivt att ha någon som bryr sig om vad man gör. Och bryr sig om vad man inte gör. Så det kan nog vara liksom lite av en både morot och piska för de som är aktiva i föreningen. Att veta att ja, men det kommer faktiskt komma någon och titta och lyssna och se vad vi håller på med. Och då kommer vi skärpa till oss lite extra och bli lite motiverade att göra ett riktigt bra jobb här.
Precis, det kan ju också vara en hjälp för styrelsen. Det låter så hårt att revisorn ska granska styrelsen och se till att de inte gör några fel. Men det kan ju också vara en stor tillgång för styrelsen att ha någon som följer med lite i deras arbete och påpekar saker som de kanske inte har tänkt på att de gör eller inte gör som de borde göra. Så kan man ju också se det.
Verkligen, revisor är ju ett stort stöd när det dyker upp nya problem eller väldigt kluriga problem som styrelsen kanske inte direkt vet hur de ska hantera. Det kanske kan vara så att det dyker upp en situation som gör att man måste tolka stadgarna. Hur ska vi göra? Vad är det rätta för oss? Då kan man ju använda revisor som ett bollplank för att, ja, hur ska vi tolka, hur ska vi göra? Och likaså om det dyker upp situationer som man aldrig har hanterat. Det kan ju vara känsliga frågor som uteslutningsärenden. Det är någon medlem som har betett sig riktigt, riktigt illa. Och då kan man som styrelse också vilja ta in revisor som ett bollplank för att höra och resonera. Vad har vi för alternativ? Hur skulle vi kunna göra? Vad tycker revisor i frågan? Så revisor kan ju vara också vägledande, kan man säga. Ett stöd, bollplank och någonting som hjälper till att utveckla föreningen. Alltså inte bara att granska. Jag håller med Rosalind. Granska kan ju låta som att man så här aktivt letar fel. Men en revisors roll är ju att vara neutral. Granskningen ska ju vara att bara undersöka. Hur ser det ut? Vad har hänt? Vad finns? Vad finns inte? Hur svarar folk på mina frågor? Och sen utifrån det får man ett resultat som man använder sen för att skriva en revisionsberättelse till årsmötet. Men det är ju i grunden en neutral roll. Även om granskning som ord förknippas kanske med någonting negativt och någonting jobbigt.
Det här stämmer ju inte alls överens med vad jag och mina vänner trodde att revisorsrollen var för någonting när vi startade vår förening. Vi hade ju bilden av att det var ett väldigt komplicerat jobb och tungt arbete som krävde väldigt hög kompetens inom ekonomi. Och vi hade ju också bilden av att revisorsrollen var ganska tråkig. Men det låter ju som att rollen är mycket mer varierad än så. Men jag är fortfarande lite förvirrad över vad en revisor faktiskt gör.
En revisor gör det den ska göra. Och vad den ska göra beror på lite olika traditioner och vad olika föreningar har sagt och kommit överens om att en revisor ska göra. Stora organisationer kan ofta ha flera sidor långa dokument med instruktioner. Det här ska revisor göra. Då är det ett större arbete, många timmar i månaden. Mindre organisationer, då kanske man har skrivit ihop några punkter på en halv A4. Det här ska revisor göra. Men och andra organisationer, då kanske det bara står i stadgan att årsmötet ska välja en revisor. Men så har man inte tänkt på att just det, det kanske ska beskriva vad revisor ska göra. Så det ser otroligt olika ut vad en revisor faktiskt gör. Men jag skulle säga att har man valt en revisor på samma sätt som man väljer en styrelse, en valberedning, så är det ju skönt för den personen att veta vad som förväntas av den. Så jag tycker absolut att man kan skriva någon typ av instruktion. Det här ska revisor göra under året. Var med på ett styrelsemöte, läsa alla protokoll, skriva en revisionsberättelse inför årsmötet. Så kanske man kommer på några andra saker också. För då blir det lite lättare att veta så här vad man tackar ja till när man ställer upp och blir vald. Och så blir det lättare för medlemmarna också att utkräva lite ansvar. Alltså, har revisorn gjort sitt jobb? Vill vi välja om den här personen ett år till? Har den gjort det vi har sagt att den ska göra?
Och lite förenklat så kan man ju säga att det är två delar man brukar vilja att revisorn tittar på. Och det ena är ju det man kanske först tänker på när man hör revisor, alltså ekonomin. Och då kan det ju handla om att titta på budgeten, titta på om den följs, se till att kontot ser ut som det ska, att man har koll på vilka utbetalningar som har gjorts och varför, att man har verifikationer, någon slags bevis på dem, spara kvitton och sådär. Och att man har koll på pengar som kommer in, var de kommer ifrån, vad det är för pengar. Så det är ju det är en del av det. Och sen förvaltningen som ju är hur föreningen sköts och hur styrelsen sköter sitt jobb. Och då kan det ju handla om saker som hur ofta man har styrelsemöten, vad som bestäms på de styrelsemötena, hur kallelser och sånt där ser ut. Att stadgarna följs, att styrelsen inte gör saker som direkt går emot stadgarna, alltså föreningens regler. Och att det som bestäms på årsmöten följs. Och det som är så viktigt med det är ju att årsmötet är ju ofta det tillfället som medlemmarna har att vara med och rösta om saker. Och det betyder att det som bestäms på årsmöten, det ska styrelsen sen jobba efter.
Marielle, det du sa om din första förening, när du och dina kompisar drog igång och era tankar om vad en revisor är. Det där är ju väldigt vanligt att man blandar ihop just en auktoriserad revisor och en revisor. Och är man bara revisor, ibland så heter det ideell revisor, verksamhetsrevisor, lekmannarevisor. Det finns många namn för att beskriva den rollen. Jag brukar tänka att det är lite som med ordet lärare. Man kan använda ordet lärare för att beskriva många olika människor. En lärare, det kan vara en vikarie. Och det kan typ vem som helst då, så här, lärarvikarie. Men en lärare kan ju också vara någon som har gått 5 år på universitetet och som har fått lärarlegitimation. Så då kan man tänka liksom en auktoriserad revisor, det är lite som en legitimerad lärare. Då har man gått en utbildning, man har klarat den, man kan visa vad man kan. Och det blir liksom en liten garanti för att man kan utföra en viss typ av arbete. Medan en revisor som är ideell, verksamhetsrevisor, lekmannarevisor, det blir lite mer som så här, lärarvikarie. Det behövs inte så mycket tidigare erfarenhet. Man måste inte ha gått på universitetet och gjort en massa saker innan. Utan det får den som är intresserad kan göra det. Så kan man tänka lite. Att det är liksom auktoriserad revisor, en viss typ av yrke. Och revisor i en förening, det kan den som vill, nästan vem som helst då. Men inte en påse lök, för det är ingen namn.
Ja, det är ju bra att veta. Då kommer ju förhoppningsvis ingen göra samma misstag som vi gjorde. För att gå vidare. När ni beskriver den här revisorsrollen så använder ni ord och begrepp som ekonomi, skriva en budget, ha koll på vad som finns i kassan. Och då tänker jag ju lite på en kassör. Vad är egentligen skillnaden mellan en kassör och en revisor?
Nej, men enkelt så kan man väl säga att en kassör är den som ansvarar för att genomföra arbete kring ekonomi. Och revisorn ska granska kassörens arbete. Så revisorn ska ju inte själv göra saker.
Skillnaden mellan en kassör och en revisor är att en kassör gör. Kassören gör det ekonomiska arbetet. Och sen kommer revisorn och kollar hur det gick och vad som har hänt.
Tydligt och klart. Jag gillar det. Ni snackade också en hel del om att välja en revisor. Men hur gör man det? Vem är ansvarig för att utse en revisor?
Revisorn väljs på årsmötet av medlemmarna. Och det är viktigt eftersom revisorn ska granska styrelsen. Det är inte någon som är utsedd direkt av enbart styrelsen. Utan det ska vara medlemmarnas ombud, medlemmarnas ögon och öron, medlemmarnas detektiv som Anna sa. Och då ska ju den personen också vara vald av medlemmarna, vilket görs på föreningens årsmöte.
Och ofta så ingår det i valberedningens uppdrag att hitta förslag på revisor. Men vi vet också att det kan vara svårt. Det är kanske lättare att hitta personer som vill sitta i styrelsen än att hitta en revisor. Så att ibland så dyker det upp någon frivillig under pågående årsmötet. Och ja, då brukar man kunna välja den. Men som Rosalind sa så är det viktigt att det är just årsmötet som väljer, så att inte styrelsen beslutar vem det är som ska granska dem. För då kan de ju välja till exempel en partner som de tror kommer säga snälla positiva saker bara. Men om årsmötet väljer någon, då kanske de hittar någon som är en riktig slugdetektiv. Som styrelsen kanske inte hade haft som förstahandsval. Men det kan bli bra i slutändan ändå. För det man, som sagt, det man vill, det är ju att det ska funka. Alltså, om man tittar på föreningen ur ett lite större perspektiv. Alla vill ju att föreningen ska må bra, att det ska gå bra, att man ska nå målen som man sätter upp. Och då har vi alla olika roller att spela. Styrelsen har sitt uppdrag, valberedningen ska göra sitt jobb, kassören ska göra sitt. Och revisorn har också en viktig roll i föreningen.
Så kan vi lägga till också att om det nu sitter någon av våra medlemsföreningar sitter och lyssnar på oss nu och tänker, men vi har ju redan haft årsmöte i år och vi valde inte en revisor. Är det kört för oss då? Så är det ju inte det, för att en revisor kan lika gärna väljas på ett extra årsmöte. Så det är inte det ordinarie årsmötet som är det viktiga, utan det viktiga är att det är ett möte där alla medlemmar har rätt att närvara och alla medlemmar har rätt att rösta. Och det gäller även för extra årsmöten.
Ideell revisor. Vad förväntas av den här personen? Vad ska den här personen veta eller ha för kompetenser?
Det beror på uppdraget. Det ser olika ut i olika föreningar. Men jag tror att för många av Unmedias medlemsföreningar så skulle det kunna vara vem som helst. Någon som säger att den har tid att göra jobbet, som är öppen och lär sig nya saker. Och som föreningen också känner att men den här personen känns pålitlig. Det är viktigt att man känner förtroende för revisor. Sen måste man inte kunna allt dag ett som man blir vald. Men man behöver ju ta sig tid att lära sig. Att förstå uppdraget som man ska göra. Och kanske be om hjälp. Och då kan man ju till exempel höra av sig till oss. För alltid att ringa eller mejla till media. Och då är det antagligen Rosalind man får snacka med. Och så ställer man frågor och så svarar vi och så hoppas vi att det känns bättre efter att man har pratat med oss.
Det är ju toppen att det finns den här möjligheten. Det finns ju en massa att läsa på nätet. Det minns jag att jag gjorde när jag startade min första ideella förening. Men en hel del av den här texten är svår att ta sig till och väldigt sällan värst spännande. Så det känns ju väldigt skönt att faktiskt kunna prata med någon som kan det här. Det kan man ju behöva om man blir invald som revisor. Och på tal om det, när en person då har blivit vald till revisor, vad kan den här personen förvänta sig att behöva göra under året?
Men dels ha en löpande kontakt med styrelsen. Kanske helt enkelt börja med att prata med styrelsen efter att både styrelsen och revisorn har blivit vald. Prata lite om hur man vill lägga upp det här arbetet. Och sen ha lite löpande koll på styrelsens arbete. Det betyder inte att man behöver vara med på alla styrelsemöten. Det är till och med bra om man inte är med på alla styrelsemöten och är allt för inblandad i vad som händer där. Men delta på något möte, läsa protokoll, kanske ha koll på om det händer något särskilt i föreningen. Om man går igenom någon slags stor kris eller ska göra ett stort arbete med att ändra sina stadgar eller vad det nu kan vara. Att ha lite koll på att det händer och sen göra en motsvarande granskning av ekonomin. Och mycket av det här arbetet hamnar ju ofta närmare nästa årsmöte. Att fram tills, ja, några månader innan så har man kanske lite löpande koll. Men där, när det börjar närma sig årsmöte igen, sätter man sig och lite mer ordentligt tittar på de här sakerna.
Om jag blev vald till revisor, och det har ju blivit några gånger i olika föreningar. Och det jag har lärt mig är det här. Steg 1. Ta reda på uppdraget. Vad är det jag ska göra? Finns det någonstans där det finns en beskrivning där föreningen har talat om att men det här ska revisor göra under året? Ja, men då vill jag ju läsa den. Och det vill jag göra ganska snabbt så att jag vet vad som förväntas av mig. Om det inte finns någonting, man väljer en revisor men man har inte skrivit någon instruktion för uppdraget, då skulle jag nog sätta mig och göra en egen instruktion. Jag skulle läsa på, ta reda på vad brukar en revisor göra. Kanske höra av mig till några kompisar som jag tror har lite koll. Om jag var medlem i en media skulle jag höra av mig till en medieskansli. Och det är så som jag är som person. Jag tycker om att prata med folk eller liksom ha direktkontakt sådär. Och då skulle jag skriva min egen lista. Okej, ja, men andra revisorer brukar göra så här. Och jag har ungefär så här mycket tid. Ja, men det, ja, så skriver jag en punktlista utifrån det. Och sen försöker jag jobba utifrån den under året. Och precis som Rosalind sa så är det ju ganska vanligt att precis efter årsmötet, ja, men då vill man ta reda på vad ska jag göra. Sen kanske det är så att det går några veckor eller flera månader där man liksom ligger lågt. Man är vald, men man gör inte så mycket. Men när det börjar närma sig nästa årsmöte, då har man ju saker som ska göras. Revisor ska ju skriva en revisionsberättelse. Ibland kallas det revisionsrapport. Där revisorn skriver ner sitt arbete under året. Vad den har gjort. Vad den har hittat. Någonting kanske om rekommendationer. Att ja, men det vore bra om styrelsen samlade alla protokoll på ett och samma ställe. För nu är de utspridda i 7 olika mappar. Så det är svårt att hitta. Då kan man skriva en rekommendation. Att jag rekommenderar nästa styrelse att samla alla protokoll på samma ställe. Och sen ingår det också i den här berättelsen, rapporten man skriver, att man som revisor säger någonting om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen. Vill jag rekommendera att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för året de har suttit och jobbat? Eller tycker jag att styrelsen inte ska beviljas ansvarsfrihet för året de har haft ansvar? Och det ska ingå i en revisionsberättelse att man i slutet av texten skriver en mening om det. Och vi kommer också på Ung Media att ta fram material, olika typer av info till våra föreningar som man kan kolla på. Alltså tips på, ja, men så här, instruktion, en punktlista, vad vi tycker är liksom rimligt. Vad här skulle en revisor kunna göra? Vi har den här podden nu, vi kommer göra andra saker också och erbjuder utbildningar där man kan prata med Rosalind och med mig och lära sig mer om uppdraget. Så att vi kommer att se till att våra föreningar får så bra förutsättningar, så bra möjlighet som möjligt för alla nyvalda revisorer.
Vad skönt att det finns så många mallar att ta del av. Det skulle jag ju verkligen behöva när jag startade min första ideella förening. Och jag är himla tacksam för att ni har kommit hit idag. Jag har lärt mig en massa. Bland annat då att en gul lök inte kan bli revisor. att jag inte bör rösta in min pojkvän till revisorsrollen när jag är ordförande. Lite mer om vad en revisor gör. Och att det inte behöver vara så himla svårt och komplicerat som man kanske kan tro. Men jag har faktiskt fortfarande en hel del frågor. För vad händer när man faktiskt har blivit invald? Vad gör man då? Och jag tänker mig att vi kan snacka vidare om det här. Så jag skulle väldigt gärna vilja bjuda in er igen nästa vecka.
Vad roligt, Marielle. Jag är gärna med en gång till. Att prata om föreningar och vad revisor gör, det tycker jag är väldigt, väldigt roligt.
Ja, men toppen. Tack så hemskt mycket för att ni var med här idag.
Tack själv.